Välkommen till Publication the Pod. Det är jag som är Kristin.
Och Ida Sofia här, och vi är här varje fredag för att leverera ett brainbubbligt poddavsnitt till er. Mm. Och Brain Bubbles är ju då fact nuggets och weekend conversation starters, så det är också därför vår podd kommer ut på fredagar. Och vi har ju en hel plattform på publication.com som är en Brain Bubble publication. Och där kan ni gå in, ni kan även klicka in på vår Instagram och på TikTok för lite fun och daily fact nuggets och conversation starters. Den här veckans podd är en fortsättning på förra veckans tema, Woodstock-festivalen, The Original One, 1969. Mm. Och idag, förra veckan, så pratade vi lite grann om så här, den kulturella tiden som Woodstock var i. Vi pratade sex, drugs och rock and roll. Vi pratade om
droger. Mycket fokus på droger.
Vi kanske fortsätter lite på det temat den här veckan, för nu ska vi prata om... Vi var lite mer fokus på artister förra veckan. Den här veckan ska vi prata lite mer om hur det var för besökarna som faktiskt var på plats. Vad hände med dem? Det var ju rätt mycket organisatoriskt som inte funkade. Det var problem med lera, mat.
Man kan väl säga att inget gick som planerat egentligen.
Nej. Det gjorde det inte. Och sen så ska vi prata om, det var bland annat en bonde som hoppade in och räddade livet på många på ett sätt, kan man säga. Vi ska prata om Jimi Hendrix sjuka framträdande som han gjorde, som fick väldigt stora implikationer kulturellt efter det. Och sen ska vi prata lite om arvet och varför det har blivit så stort.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Men ska vi börja med en reminder på vår faktaruta kanske?
Det låter bra. Vad är Woodstock egentligen?
Woodstock Music and Art Fair, vanligen kallat Woodstock då, är en musikfestival som hölls 15-18 augusti 1969 på en mejerigård i Bethel, New York. Och den här lilla mejerigården ligger 65 km sydväst om staden Woodstock. Och Woodstockfestivalen lockade en publik på mer än 400 000 besökare med 32 konserter som utfördes utomhus trots sporadiskt regn.
Ja, hur gick det för dem då? Det var ju inte jättebra. Man hade kanske inte planerat för dåligt väder. Och jag har läst ett litet besöksvittnesmål från det här, att på 70-talet så här, det fanns ju liksom inte ens heller flaskvatten att köpa, utan folk hade rätt mycket en mentalitet liksom, så här, det löser sig jämfört med hur det är idag. Om vi ska åka iväg idag, då är det så här, ja, men jag tar med vatten, jag tar med grejer. Många, så här, det är andan av de här besökarna som skulle tänkte så här, jag kommer dit och då kommer det finnas regnponchos, det kommer finnas vatten och det kommer finnas mat. Så det var liksom ingen som hade packat med sig det här riktigt, vilket gör ju att det blev ännu mer kaos med tanke på att organisatörerna inte hade koll på någonting. Och något annat som inte fanns 69 var ju liksom att ha koll på vädret.
Nej, men precis, det fanns ju inga väderappar eller väderkanaler som man kunde titta på för att se hur blir det egentligen. Så det var ju ingen som hade varit särskilt bra förberedd och med bra regnkläder eller så. Och det var enligt den då 22-åriga Nancy Eisenstein som var besökt festivalen, hon sa så här: vi tog inte med oss några regnkläder eller ponchos. Vi tänkte, jag kommer dit och det kommer finnas vatten, jag kommer dit och det kommer finnas mat. Och det fanns det inte. Något av det. Och det var väl den här då, ja, men vädret som skapade stor problematik. Inte bara för att det är otroligt stor regn, men också med den här leran som blev.
Ja, och det var ju också tanken, de hade ju fått, vi pratade om det i förra avsnittet också, att de hade ju svårt att hitta en location för festivalen, för att Woodstock var ju ett centrum för kultur och så här, men lokalbefolkningen bara, vi vill inte ha mer hit, mer hippies. Så att när de fick reda på att de ville ha liksom en Woodstock-festival, då sa de bara, nej vi vill inte ha, så de hade jättesvårt att få tag på mark, och därför blev det då också Max Jaskers farm då, som låg, eller bondgård som låg liksom 6,5 mil faktiskt från Woodstock där det blev. Men det var ju liksom en farm med fält och allt sånt där. Och sätter du en halv, det går ju också lite isär hur många som var, för att de hade ju totalt, de kunde ju inte, det var ju kaos med biljetterna, för de blev ju liksom overrun by people. Mm. De hade inte ens byggt klart scenen innan eventet drog igång. Så att, men sätter du närmare en halv miljon människor på en åker som ska trampa runt där i 3 dagar, då blir det ju lerigt.
Grötigt alltså.
Ja. Inte ja, och det var ju inte då bara lera utan liksom kogödsel, och det fanns ju ingen ordentlig belysning, så det känns så här, mitt mål är som att jag bara går runt i så här äcklig chokladsirap liksom. Mm.
Nej men alltså jag kommer tillbaka till Hultsfred igen, för det är det enda jag kan liksom relatera till, för det är den festivalen jag har varit på. Och det var ju så där också. Och jag tänker, det är ju modern tid. Jag tänker, hur illa var det egentligen på Woodstock då? Om jag tycker att det var riktigt grisigt på Hultsfred när det regnade.
Mm. Ja, nej, you don't want to know. Här är också väldigt, väldigt kul att googla bilder på. Det finns någon bild på, vi kan lägga upp den på en Instagram också i samband med det här avsnittet. Jag hade nästan tänkt ta det som poddomslagsbild, men där är det liksom 4 stackars hippies som sitter under liksom en liten regnjack, och man ser bara fötter som sticker ut i lervällingen, och det, alltså det är så stökigt och skräpigt. Det ser ut som alltså Tjernobyl efter sen, men vi ska prata om hur det såg ut sen när de skulle städa upp allting. Men jag har ju inte varit på en sån här festival, fast jag tror att jag hade gillat det.
Jag är mer festivalerfaren än vad du är, hör jag egentligen.
Jag har varit på mycket spelningar, men jag har inte varit och tältat så mycket. Men när man är ute och vandrar på fjället, när det är sån mark som är lite sankt, då bygger man ju spångar. Men det är så här, bygga spångar, det var liksom ingenting som...
Nej, det fanns inte tid för.
Nej, det fanns inte tid för. Det fanns knappt tid att organisera för... Mm. För att mata den stackars horden.
Nej,
här människor.
Precis. Nej. Och det var ju det som vi har nämnt. Det var ju många fler besökare på platsen förväntat. Och det är ju jättehärligt när det kommer till peace and love och gemenskap. Men mindre bra när det kommer till tillräckligt mat. Mycket med mat och dryck för alla de här massorna då. Och matfrågan hade ju varit ett problem redan innan. Dubbelt så många människor valde att dyka upp, för de här organisatörerna inom situationstecken hade väl inte tänkt hela vägen där. Och det var heller inga större leverantörer som ville ta itu med logistiken kring, och även kostnaderna för att leverera den här maten då till den här stora folkmassan. Så Woodstock-arrangörerna, de anställde till slut ett rätt oerfaret mindre företag som heter Food for Love. Passande namn, så, men... De skulle då ansvara för maten, och det tog ju inte jättelång tid för det här företaget att bli rätt överväldigade på plats när de började förstå att det var ju många, det var lite övermäktigt uppdrag. Och de började då prishöja för att försöka få maten att räcka längre, men det gjorde besökarna extremt arga. Det första jag har läst om att nu var det inte så mycket peace and love här, utan nu var det lite irritation i luften ändå.
Och ja, men många... när folk blir hungriga, det blir inget bra. Jag vet inte vad själv jag är. Hangry hippies.
Ja, hangry hippies. Nej, men många blev så pass arga att det var hela, jag tror det var 12 stycken av de här, det här företagets matstånd som brändes ner till grunden i det.
Produktivt ändå. Vi bränner ner matstånden så får vi mer mat. Nej, men det här är så galet, för att den här Netflix-dokumentären om Woodstock 99, där Lang är med som är en av organisatörerna för The Original Woodstock, han gör ju om det här, och det är så jävla fascinerande för de gör ju om samma misstag igen, att de lägger ut till en underleverantör som de inte har någon koll på, och chockhöjer liksom priserna.
Ja, det var exakt samma issues då, men jag tänker, de lärde sig inte av.
Nej, de lärde sig inte, nej.
Nej, men och såklart många av, som du nämnde här, att många av mjölkbonden Max då, medbor i Sullivan County, de var inte jättenöjda med honom då, för att han hade bjudit in den här hundratusentals hippies till deras lilla fina hörn av världen. Men när de här människorna då hörde om matbristen på festivalen, så ordnade de med en helikopter från den amerikanska armén för att leverera förnödenheter till den här hungriga publiken. Väldigt fint, tycker jag.
Ja.
Ja, och de här paketen då inkluderade 10 000 smörgåsar och vatten och frukt och konserver och filtar och även medicinska förnödenheter. Men den gemensamma andan slutade inte där heller, för det kom även stora färskvarudonationer in från lokala gårdar runt om Woodstock. Och det slutade med att teamet som egentligen var ansvariga för säkerheten, det var ett kollektiv som kallades Hog Farm-kollektivet.
Och det, här det är alltså grisbongårdskollektivet då, Hog Farm.
Och det här Hog Farm-kollektivet, det var under ledning av underhållaren och aktivisten Wavy Gravy. Och han valde att, eftersom att det var så mycket peace and love, det var väl inte så jättemycket arbete med säkerheten, tänker jag. Alla var ju glada, förutom då de här som brände ner matstånden då. Men generellt, alla var glada, det behövdes inte så mycket säkerhet kanske. Så han valde istället fokusera på att samla ihop de här grönsakerna som kom in som donationer och lagade mängder av brunt ris till publiken och delade sen ut den här hälsosamma måltiden gratis. Och de var även ansvariga för att leverera frukost på sängen för 400 personer, som han kallade det själv. Det var en liten koppar med granola.
Men gud vad fint. Gud vad fint ändå att han kom in och hjälpte till, måste man ju säga. Men alltså, det är ju också helt galet, för när vi pratar om det här med security så var det ju verkligen, de ville ju inte ha dit alltså off-duty police officers. Ofta när man har så stora evenemang så hyr man ju in polisofficerare som extra säkerhetsvakter, men det var inga av våra kära hippies eller organisatörer som ville ha någon polis där. Så det var faktiskt inte mer än typ ett dussin faktiskt poliser då som var i tjänst från liksom lokala myndigheter som fick hålla ett dussin säkerhetsvakter som fick hålla koll på liksom en halv miljon människor lite nära nog. Och det är ju helt otroligt, och det tror man ju också har att göra med då att man tog väldigt mycket LSD och peace and love drugs, så att det var en väldigt liksom familjär och
fin. Man ville inte ha polisen där riktigt.
Men alltså, man undrar också om Wavy Gravy, här kan det heta att Wavy Gravy på riktigt. Det undrar man ju också. Men det var ju fint att de fick mat i alla fall. Och som sagt, så här, en halv miljon människor, det skedde ju några dödsfall om vi ska gå in på det, för det var ju brister säkert. Men det kunde varit så mycket värre. Och av de här tre dödsfallen så var det, och det är inte säkert att det var tre, jag har fått lite olika källor om det var två eller tre, så att, men man tror att det var en eller två, det är en eller två drogöverdoser. Som skedde på hela festivalen med den här halv miljoner människor som antagligen var high as fuck. Det som jag också tycker är fint när man tittar på original footage, ändå en side note, är att väldigt många hade med sig barn på den här festivalen. Fast jag vet inte om jag tycker att det är fint, eller jag vet inte riktigt, jag ska wrap my head
det
around den här.
Det känns inte...
Jag protesterar, ja, nej, jag vet inte. Men visst, det känns som att vissa delar av Woodstock, där var det liksom mysiga hippiecirklar, och sen var det väl liksom lite hårdare på andra ställen. Men vissa hade verkligen med sig barn, och det var många liksom gravida och många barbröstade kvinnor som gick runt omkring. Men i alla fall, de här dödsfallen, tillbaka till dem då. Det var ändå som en eller två som dog av drogöverdos, och sen en stackars 17-åring som låg och sov i sin sovsäck och blev överkörd av en traktor som samlade in skräp. Alltså, då förstår man ju skräpigt det om man inte upptäcker en människa som ligger och sover i sin...
Men det känns, nu kommer jag tillbaka till det, men det känns också som att det kan vara lite mörkertal här. Eller nej, alltså inte dödsfall, men alltså så här skador, tänker jag framförallt. För att man hade ju inte ens koll på hur många som var där. Hur kan man då ha koll på...
Nej, och varför man inte heller hade koll på varför några var där, det kan vi också prata lite snabbt om. Det var ju så här, för det första så var ju inte liksom scenen färdigbyggd när eventet drog igång, och de insåg ju att de höll på att bli översvämmade av människor. De första timmarna så kunde de liksom ta biljetter, och det fanns biljettkassar och det var, sen kom det sån hord med människor, så de fick bara liksom öppna upp. Och allting bara, no, it's a free concert now, för att de hade liksom ingen kontroll överhuvudtaget.
Wavy Gravy skötte inte sitt jobb helt enkelt. Han hade väl kunnat styra upp det ändå, men han valde att bara, nu kör vi, släpper in alla.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Men tillbaka lite till statistik då. Det registrerades inga förlossningar, men det var däremot så var det 8 missfall som registrerades då enligt officiella
siffror. Men det kan väl vara rätt om man tar mycket droger och så, så ja.
Det känns inte känns som att det är grej.
Ett kombo, nej.
Ja, men vi ska gå in på också då, jag tycker det, vi ska gå in på 2 artistframträden som jag tycker är värda att nämna lite extra. Och det första är ju då Janis Joplin har gjort en helt ikonisk spelning och också väldigt efterlängtad.
Mm, ja, men det, låt oss gå ifrån lite det här det miserabla runt festivalen och liksom ha fokus på det lite.
Det är trevligare.
Syftet med festivalen egentligen, ja, och alla uppträdanden. Och det här, Janis Joplin var ju en av de mest efterlängtade akterna på Woodstock. Och hon var, som jag tror många andra, var helt överväldigad av publikens storlek. Och som ett resultat av det så tillbringade hon större delen av dagen bakom scen och med att förtära diverse droger. Och följaktligen så var ju inte hon i sin bästa form när hon väl gick ut på scen 2 på söndagsmorgonen. Och hon, innan Janis dog av en överdos av heroin 1970, så lämnade hon ett väldigt stort avtryck i rockmusikhistorien med 4 album och minnesvärda framträdanden, och ett av dem här då är på från Woodstock. Och under Woodstock så genomförde hon ju ett livligt uppträdande av 10 låtar, inklusive To Love Somebody och Try Just a Little Bit Harder och Piece of My Heart.
Har man lyssnat på dem så de är, there's something special alltså. Men det var ju faktiskt så här, om man ska vara helt ärlig, Janis Joplin levde ett jättetufft liv. Hon var ju prostituerad också i perioder och sådär.
Jaså?
Men det var ju ändå på något sätt så här, tur att hon fick, det var faktiskt så här lite att hon fick spela, för det var nämligen, det var nästan risk för att musiken skulle ta stopp redan på lördagskvällen, för att festivalen blödde ju pengar, arrangörerna liksom, för det var så stort antal deltagare som bara strömmade till, och de kunde ju inte samla in pengar och biljetter, för att grindarna hade de ju liksom då tvingats överge. Så att de fick ju också spendera massa pengar på att kontraktera ytterligare helikoptrar då, versus det den här som lokalbefolkningen fixade. Så det var ju liksom kaos. Och sen hade de nog inte så tunga setlists innan, veckorna innan, så att de bara betalade artisterna dubbelt så mycket som deras ordinarie pris bara för att få dit bra folk. Så att de hade ju liksom så här, de hade inga pengar kvar, och det här var ju liksom en era when cash is king liksom, så att de här kunde inte betala folk och artisterna heller, så det var så här, nu kanske det var liksom riktigt nära att de fick stänga av hela festivalen där på lördag. Lördagskvällen innan Janis Joplins. Men en av arrangörerna då, John Roberts, han var så rädd för vad som skulle hända med publikhavet om musiken stannade, så att han kom från en tät bakgrund, så han gick med på att använda då sin privata fond som säkerhet för ett nödlån. Och arrangörerna lyckades till slut då tvinga chefen för en lokal bank att öppna upp vid midnatt på lördag för att ge dem pengarna i cash så att de kunde fortsätta betala artister, så att liksom the show could go on.
Men gud, vet du hur mycket pengar det handlar om? Eller jag tänker, det kan inte varit måste ju stora summor.
Ja, det var stora summor. Jag tänkte att vi skulle prata lite senare om vad faktiskt ekonomiska spel blev. För det som är intressant är att de här arrangörerna gick ju in i det som en investering. Så, här, så hur gick det med den? Det ska vi dyka in i lite mot slutet av avsnittet. Men sen har vi också, för att gå tillbaka till liksom, spelandet, så hade vi också Jimi Hendrix, och han var ju den som avslutade, hans performance avslutade hela festivalen. Och vi ska bara återkoppla lite där kring tidsandan. Det var ju det stora kriget i Vietnam som försiktigt, det var ju lika mycket medborgarrättsrörelsen, och Civil Rights Act då, som kom 1964, förbjöd diskriminering i USA. Och det var förbjudet med hatbrott, men det var fortfarande väldigt mycket hatbrott mot afroamerikaner, och Black Power-rörelsen var väldigt stor liksom. Så artister som då Richie Havens, som gjorde, pratade om, som gjorde det här, den här fantastiska första spelningen för avsnittet, och Jimi Hendrix gick på scen, så gjorde det väldigt mycket för Black Power-rörelsen. De symboliserade liksom den här förändringen i de här motsättningarna som hade varit. Och Jimi Hendrix gjorde då en helt fantastisk tolkning av nationalsången Star Spangled Banner, men han hade också lagt in då ljudet av bomber som släpptes och knyta an till Vietnamkriget. Och hela hans framträdande chockade då många amerikaner som såg det här eller hörde det här framträdandet, för att det var liksom lite att förvanska nationalsången och göra den politisk i Woodstocks anda. Men det blev ju ett väldigt passande avslut, kan man ju tycka, för den här tre dagar långa festivalen. Eller tre och tre dagar. Den blev ju inte tre dagar, den blev ju fyra dagar, för att det var ju så sjukt dåligt organiserat. Så att...
ja.
Och Jimi Hendrix var en av de artisterna som krävde full betalning för sitt gig. Och han skulle ha 2 miljoner i dagens pengavärde då i förskott. Men han blev i alla fall då kontrakterad för den sista spelningen, och hans manager och hans crew var ju liksom väldigt tuffa med det här med kontraktet, så hans väldigt hårda kontrakt stipulerade då att ingen fick spela efter honom. Och på söndag eftermiddag stod det ju väldigt glasklart att hela schemat hade spruckit, så att han gick ju faktiskt inte på affären klockan 9 på måndag morgon.
Oj, det känns inte som en bra tid att
nej, och då hade ju de flesta dragit, men uppskattat då så var det ungefär 25 000 som höll ut till the Star Spangled End, om man ska säga. Och med det då så var festivalen officiellt slut den 18 augusti 1969. Men vad hände efteråt? Jo, det var ju ungefär lika svårt att ta sig hem som det hade varit att ta sig dit, för folk hade ju övergett sina bilar runt omkring. Och städningen ska vi inte ens prata om. Det kostade hundratusentals kronor och det tog ju liksom flera dagar, och de fick hyra in en massa bulldozers och bara möla ner skräpet, antar jag. Men det som gjorde festivalen till en framgång var ju den här genuina motivationen bakom evenemanget ändå. Trots alla de här organisatoriska bristerna som verkligen egentligen skulle ut att det gick åt helvete. Men det blev ju att unga amerikaner över hela landet reagerade på det ojämlika krigshärjade tillståndet i sitt land och kunde förenas i sången. Och det är ju fint. Men verkligen, utan det här historiska då sociala sammanhanget så hade inte Woodstock blivit så inflytelserik som det faktiskt blev. Tycker vi kan bara ta ett citat av bonden Max Jasker som hyrde ut sin farm. Så bara, "You've proven something to the world. The important thing that you've proven to the world is that 500,000 kids, and all, I call you all kids because I have children who are older than you are, 500,000 young people can get together and have 3 days of fun and music and have nothing but fun and music. Good God bless you for it." Jag tycker det är lite passande att han som landowner fick liksom ta den sista, liksom summera hela
festivalen.
Sen också så här, efter det här så var det mycket som hände. Det kom ju bland annat ut en dokumentär. De var ju inte dummare arrangörerna att de skulle liksom smida, eftersom de hade sett det som en affärsinvestering.
Medan järnet var varmt. Ja, precis.
Nej. Så att några dagar innan Woodstock så slöt en av arrangörerna, Artie Kornfeld, ett avtal med Warner Bros. Studios för att filma festivalen. Och för att då kanske, om det blir bra film, ge ut den som dokumentärfilm. Och bland annat då, regissören då som fick uppdraget, han samlade snabbt ihop ett crew liksom. Och crewet innehöll bland annat den då okända, nyexaminerade NYU-studenten Martin Scorsese.
Ah, se där!
Ja.
Han hade ett finger med i spelet också. Mm.
Ja, men det hade han. Tyvärr kom det inte honom så mycket till gang sen. Men under ett loppet av 3 dagar så spelade crewet in över 19 mil med film. Alltså 190 kilometer film. Sen fick teamet med Scorsese och alla då sitta och klippa det här till någonting som var 3 timmar. Men filmen vann en Oscar och blev en av de mest lönsamma filmerna genom tiderna. Men den här dealen då gav ju rättigheten och finansiell kontroll till Warner Brothers. Så att Wadley då, regissören, och Scorsese fick en väldigt, väldigt liten del av kakan.
Ja, okej.
Och sen har vi ju också då Joni Mitchells låt som skrevs om Woodstock, eller låten heter Woodstock. We are stardust, we are falling, and we got to get ourselves back to the guy. Och det är spännande, för det vi nämnde den i faktarutan i förra avsnittet, att den var en så här grej som fick Woodstock och explodera i populärkulturen efteråt. Men det är spännande att så här, hon var inte ens där.
Nej.
Nej. Utan hon, stackaren, hon hade en manager som hette David Geffen, som, för att hon var inbjuden att spela, men han var så här: nej, du hinner absolut inte åka dit, för det är kaos med trafik och grejer, så att, och du ska vara med på Dick Cavett show på tisdagen efteråt, som är väl typ någon dåtida, jag vet inte, Jay Leno, tänker jag. Men det fanns ju andra band som båda hade varit på Woodstock och han var med och medverkade i David Cavett show. Det var bland annat så här Jefferson Airplane, och då fanns det också en nybildad rocksupergrupp som heter Crosby, Still, Nash & Young. Och Mitchell då, Joni Mitchell, hon var då tillsammans med Graham Nash. Och han beskrev ju då livfullt backstage på Dick Cavett show hur det hade varit att vara på Woodstock. Och utifrån det så skrev hon då den här låten.
Så hon liksom fick det återberättat och blev inspirerad. Nej, men och även platsen Woodstock har ju levt kvar sen den här festivalen, och 2006 så öppnade Bethelwood Center for the Arts på kullen där Woodstock Music Festival ägde rum. Och idag är det värd för utomhuskonserter och den här vackra paviljongen då. Det finns också ett museum över The Original Woodstock på platsen. Och det är rätt många populära musiker som har uppträtt här på Bethelwoods, inklusive några som faktiskt intog scen på Woodstock också då. Bland annat Crosby, Stills, Nash & Young och Santana och Joe Crocker och så.
Så arvet är ju, det är ju helt klart ett ovärderligt populärt kulturellt arv. Men sen kan man ju undra då, hur gick det för de här 4 unga herrarnas investering? De gick med vinst, men det tog ett decennium för dem. Och sammantaget så spenderade Robert Rosenman, Lang och Kornfeld då nästan 3,1 miljoner dollar. I dåtidens pengavärde, det är alltså 15 miljoner dollar i dagens pengar, så 150 miljoner lite dyrt på Woodstock. Och de drog bara in 1,8 miljoner dollar, så 18, så det är en difta på 7 miljoner. Som tur var då, Roberts rika familj steppade in här då och gick med på att täcka de tillfälliga förlusterna av de här enorma kostnaderna, förutsatt att de över tid blev återbetalade. Men det var då inte för 1980-talet som Roseman och Roberts äntligen kunde betala av sina sista skulder. Och man kan ju tänka då att det kanske har att göra med den här dokumentären.
Ja, men det undrar man ju lite. Vad fick, det kan inte vara lätt att betala tillbaka det.
Nej, men jag tänker att dokumentären drog in mycket och de har säkert kunnat slå mynt och grejer. Men sen försökte ju så här Robert Lang också då göra Woodstock 94, sen försökte de göra Woodstock 99 också, med båda två katastrof. Den första för miljärvälling och den andra bara fullständigt kaos. Men kolla på Netflix-dokumentären om det, det är väldigt Trainwreck Woodstock 99 heter den. Men it's interesting.
Den ska jag se.
Men det finns också de som tackade nej till att spela på Woodstock. Bland annat då Bob Dylan. Sjukt nog spelade han på Woodstock 94, som inte alls var samma grej. Rolling Stones
tackade... Vet man varför han tackade nej, eller?
Jo, det är faktiskt lite gulligt. Eller gulligt, det vet man ju inte om det är sant eller inte. Men han skyllde på att han behövde vabba.
Okej, det var inte det svaret jag hade förväntat mig.
Nej.
Jag hade tänkt så här, nej, det var inte hans vibe riktigt, han behövde, han, det känns så svår, Bob Dylan, så här, så är det.
Ja, alltså, det han tog väl inte ens
i vabbning.
Ja, han tog väl inte emot Nobelpriset i litteratur, var det inte han som fick det?
Ja, det var det va? Ja, precis, nej, just det. Nej, vabbning. Ja, okej. Ja, oväntat, men...
Mm. Here we go. Men man tror ju så här, man vet ju inte riktigt om det här är sant då, men han verkar ju inte gilla de här hippisarna heller, för att han bodde ju nära Woodstock, the original town, i början, och han just var jävligt trött på alla de här hippisarna som kom dit. Men ett annat band som inte heller spelade var Rolling Stones, och det var för att Mick Jagger hade en filminspelning i Australien, men film som floppade sen, så de tackade nej. Och sen då
Rolling Stones ångrar nog det. Det känns som att de hade gärna velat vara där.
Ja, alltså jag hörde en jävla rolig från de som var på den här senaste sista. Det var också sjukt. Stones sista spelning någonsin skulle ju varit i Stockholm egentligen. Men sen blev en av bandmedlemmarna sjuka Berlin, som var tidigare lagd den här sommaren. Så då fick de ju gå och köra sista spelningen i Berlin, men de hade planerat att ha sin sista spelning i Stockholm.
Fast med det sagt, hur många sista spelningar har planerat?
Ja, men nu är ju en av dem döda, och jag menar, ja, de är liksom 80 plus.
That, men...
En sak som var jävligt rolig var att de hade gett massa skit på scen till ABBA och Jars, för att de hade då såhär bara, at least we're doing it ourselves, att de inte var avatarer. ABBA har ju sin nya show med avatarer i London, så det tyckte de var liksom såhär bara, vi är fan riktiga rockers, vi kör våran egen.
De står där. Seglivade.
Seglivade. Ja, jösses. Och sen var det också massa rykten om att Beatles skulle spela. Och för att de hade gjort en surprise-spelning i London på någon rooftop. För jag tror de turnerade lite mindre, eller gjorde lite mindre spelningar då. Men där tror man att det kanske var Yoko Ono som satte stopp för det.
Vad sa du? Vad var det som satte stopp?
Yoko Ono.
Jaha, okej.
Okay. Tyckte de skulle spela. Så det var ändå, Led Zeppelin blev också erbjuden och tackade nej. Men jag tänker att många av dem som blev erbjudna och tackade nej ångrar sig, med tanke på att man ser vilket otroligt liksom eftermäle och kulturellt arv Woodstock har lämnat efter sig. Jag tycker att det har varit så roligt att göra avsnittet, för nu kan jag babbla lite om det här. Alltså Santana som trodde att hans gitarr, som pratade om förra avsnittet,
var en orm.
För att han hade trippat på meskalin innan sin spelning, och det är ändå mest episka gitarr som ever. Det är ju sånt där som är perfekt att droppa under middag.
Ja.
Och det är ju hela syftet med Bubblication, att ni ska kunna få fact-nuggets
mer att droppa. Mer små, roliga fact-nuggets
och låta smarta pålästa.
Mm.
Det här var i alla fall, tycker jag, ett mycket härligt avsnitt att spela in än förra veckans. Även om det är ett skitbra avsnitt, jag tycker ni ska lyssna på det. About Time, del 1 och 2. Men det var ju liksom lite mer astrofysikernas värld. Nu var lite mer flum. Vi behövde liven it up. Och nästa vecka ska vi också dyka in i ett nytt spännande ämne. Men det vet vi inte vad det är än. Det får ni se då.
Nej. Surprise!
Surprise! Tack snälla för att ni har lyssnat. Tycker ni om det vi gör, så får ni jättegärna gå in och ge oss en bra rating på podcast. Och förhoppningsvis gör ni det om ni har lyssnat ända till bitter end. Tack för att ni har lyssnat. Och missa inte publication.com. Tack, tack! Hej!
Hej då!